Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på. En väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alleman, bröta på, sluta köta bara.
Hallå Ina Lundström, nu är vi på gång igen. Det här är andra säsongen av Bröta på. Hur är läget?
Det är bra, hur skulle det kunna vara något annat? Jag är så otroligt glad att få se dig igen. Det var trevligt att spela in i våras på länk. Jag saknar naturligtvis att se dig med gaming-hörlurar. Men det är också mysigt att få ses, även om det är några meter emellan oss.
Det är toppen att ses. Vi sitter här med ett präktigt avstånd mellan oss, men i Göteborgs-Postens studio. Och jag lovar att till nästa session i denna studio kommer jag att medföra gaming-hörlurar bara för så att säga den estetiska prägeln. Vi har lite innovationer inför den här andra säsongen. Vi har nämligen infört någonting som heter Halldönaren, och det betyder att vi ska försöka sätta varandra på det hala. Jag kommer att ställa en fråga till dig och den kommer att vara svår. Du kommer att ställa en fråga till mig och den kommer troligen också vara ganska svår. Så vi kör igång nu direkt. Ingen tvekan, ingen tövan. Här kommer min halledönare till dig och du ska gissa ljudet, Ina. Och du får också en liten ledtråd. Svaret kommer du att få först i slutet av programmet, och det innebär att även lyssnarna får svaret först i slutet av programmet om man inte räknar ut i förväg vad det är. Första ledtråden är dansant göteborgare. Och nu lyssnar vi på ljudet. Ja, där fick du något att tugga på.
Du, det där var ju otroligt svårt. Först tänkte jag... Ja, det där låter som någon slags morot som en Lisebergskanin tuggar i sig. Men sen hörde jag efter ett tag att det är det ju verkligen, verkligen inte. Jag har inte den blekaste, så jag låter den vila ett tag.
Vi tar ditt uppdrag till mig då så länge.
Det här som du ska få av mig nu, det är ett litet textutdrag ur en låt med relevans för staden Göteborg och för dagens tema i Bröta på. Och jag vill ju helt enkelt veta vilken låt kommer de här textraderna ifrån. Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp. Själv smidde jag planerna till varje gangsterkupp.
Ah, ja, det är ju inte Lasse Dahlqvist i alla fall, va? Nej, jag skulle inte kunna... Nej, men inte detta... Ja, Ulf Dagby kanske skulle jag kunna tänka mig.
Vi håller på det lite,
ja,
Christian.
Ja, vi
låten går, jag tror det kommer komma till dig.
Det kommer komma till mig, det är bra. Då går vi vidare här, vi bryter fram i terrängen. Du antyder ju lite grann temat för programmet. Dagens tema är nämligen folkkära göteborgska gangsters. Och det gäller alltså att hålla ett öga på varje ord här. Det räcker inte att vara en göteborgsk gangster. Du måste vara folkkär. Du måste vara göteborgare och du måste också vara gangster. Det här låter väldigt trivialt, men det är faktiskt tre ganska knepiga kriterier att hålla reda på. Och vi kommer att hitta besvärliga särfall här. Mitt uppdrag är ju alltid att hålla ett öga på den senila aspekten, nämligen att ge mig tillbaka till den göteborgska forntiden som ju börjar redan på 1600-talet. Jag har inte några riktigt bra folkkära göteborgska gangsters från 1600-talet.
Får man fråga snabbt, vilket utav rekvisiten är det som de snubblar på? Utav de tre.
I det här fallet så snubblar de på folkkärheten. Jag skulle vilja hävda att göteborgare i gemen har en ganska vag kontakt med det göteborgska 1600-talet. Den enda göteborgare jag har träffat som har haft riktigt genuin kontakt är Harald Treutiger, vars anfader apotekaren Kilian Treutiger öppnade apotek som en av de första holländska pionjärerna här på 1600-talet. Men denna Kilian var ju på intet vis någon gangster.
Nej, typiskt Kilian.
Och dessutom är det ju inte Kilian utan Harald som är folkkär. Så att, ni hör ju själv hur galet det blir här.
Vi stora nålsögon helt plötsligt.
Vi missar alla kriterierna här. Jag lekte ett tag med tanken på att en annan holländare i 1600-talets Göteborg, nämligen Peter Minuit, som bistod svenskarna med kolonibygge i Nordamerika. Han hade ju några år tidigare lurat av indianerna hela Manhattan, och det kanske är lite gangsterartat, men det känns som om det är lite grann bortom ämnet faktiskt. Mm. Utan istället så kliver jag med raska steg rakt in i 1700-talet där det Hoppla. Finns två utmärkta exempel. Och då skulle jag vilja hävda att en av dessa exempel är alltså då inte riktigt perfekt för vårt ämne. Han brister i folkkärhet, medan det andra exemplet uppfyller alla kraven.
Ja, vad härligt.
Mitt första exempel är en skurkaktig landshövding, som han nämns alltså här enbart som en slags kontrast. Den skurkaktige landshövdingen Sjöblad, som tillsammans med sin lika skurkaktiga hustru Regina Palbitski.
Och vilket bra skurknamn!
Ja, ett underbart bra skurknamn. Och det här, hon är en av mina favoritgöteborgare. Hon skrev nämligen på detta landshövdingresidens i början av 1700-talet en liten kokbok med det var höns med sockerrötter och det var laxvälling och det var andra lite egendomliga rätter, och den här kokboken finns kvar än idag. Det var inte därför hon var skurk, utan hon och hennes make, landshövdingen Sjöblad, de var genuint korrupta och osympatiska till en grad att de desperata göteborgarna som förstod att man inte kunde låsa in landshövdingen, eller rättare sagt som förstod att man inte kunde gripa honom och sätta honom i en fängelsehåla, utan att man istället då helt enkelt boomade igen residenset från utsidan så att de åtminstone inte kom ut.
Oj då.
Men det här är alltså då nämnt blott som ett exempel på göteborgska gangsters som ju då inte är folkkära.
Men lite märkligt straff också när någon bor på ett slott och bura in dem. Men med tanke på det lilla jag har lärt mig nu om Reginas kokkonster, så kanske laxvälling i resten av sitt liv är ett straff.
Skulle kunna vara så. Men den verkligt folkkära gangstern, som alltså var helt samtida med den här amiralen, han var lika skurkaktig, han var lika göteborgsk, och han var definitivt oändligt mycket mer folkkär. Det är ju naturligtvis kaparkungen Lasse i gatan, Lars Gatenhjelm, och hans fru Ingela Gatenhjelm. De hade nämligen kungligt tillstånd av Karl XII att i princip bedriva piratverksamhet i stor skala vid den svenska västkusten. När deras imperium var som störst så hade de kontroll över ungefär 50 fartyg. Man kan säga att kungen hade outsourcat, låtit privatisera liksom den västsvenska delen av flottan.
Det här låter lite sicilianskt.
Ja, det var nästan lite sicilianskt.
Men är det samma Gatenhjelm som har gett namn till området vid Stibergstorget?
Gatenhjelmska reservatet, ja, absolut.
Ah, så det är en helt vanlig skurkpark.
Man kan säga att det är en skurkpark. Sen är egentligen, det finns en del komplikationer där, till exempel att den byggnad som kallas Gatenhjelmska huset, den fanns inte när Lars Gatenhjelm levde. Och det är lite grann ett PR-trick för att få ett klatschigt namn på det här området. Men Lars Gatenhjelm och Ingela Gatenhjelm, de var verksamma liksom i de här trakterna, så att det räcker ganska gott. Sen var han intressant ytterligare då, den här Lasse i gatan. Han hade alltså fartyg över hela västkusten, och han hade, kan man säga, ett slags demoraliserande inverkan på Göteborg som gjorde honom verkligen gangsterartad, eftersom det var krig så var det ju i princip så att det som han lyckades importera, det var sånt som han snodde. Så att ena veckan så blev Göteborg fullt av papegojor och alabasterkistor eller något annat, och nästa vecka så var det något annat han hade korpat. Så det blev det var kaos och det var fylleri på gatorna, ja. Och det var dueller.
Då var det väl inte så konstigt att Regina hade så konstiga kokkonster. Det blev väl bäversvans i en hel vecka.
Till ena slut blev det nog, ja precis. Ja. Och sen måste man naturligtvis, eftersom man ibland glömmer att lägga olika tolkningsraster över sådana här saker. Lasse i gatan var det som vi idag kallar för en funkis. Han hade alltså en funktionsvariation, det vill säga han kunde i princip inte gå.
Oj.
Och ändå så var han den ledande sjöhjälten på västkusten.
Men varför kunde, alltså nu blir jag, nu är ju detta kanske lite funkis av mig, men jag måste ändå fråga, var det för att han var pirat och hade träben?
Det finns olika tolkningar. Troligen hade han tuberkulos.
Mm.
Han gick på kryckor. Men när man gjorde en gravöppning, och därför det var det roligt att du ställde den här frågan, för man har nämligen naturligtvis
fler har undrat,
man har gjort en gravöppning, och visserligen så lutar man fortfarande åt att han ska ha fått sitt handikapp genom att ha haft tuberkulos, men i rapporten från gravöppningen så skriver man också att det kan ha funnits en så kallad penetrerande skada, det vill säga skottlossning på däck vid sjöslag.
Så spännande.
Det vill vi ju gärna tänka oss förstås. Men det här är ju då en 1700-talsfigur. Han är ju definitivt folkkär. Du har ju redan själv antytt att du vadar liksom i reminiscenser av Lasse i gatan, som ju så småningom då adlade, så det var därför han blev Gatenhjälm. Det heter Gatenhjälmska reservatet. Det fanns åtminstone en pub som hette Gate. Man hittade det här lite här och där. Och man får ju framförallt inte heller glömma fru Ingela Gatenhjälm, därför att när Lars Gatenhjälm dog så minskade detta på intet vis danskarnas bekymmer för det Gatenhjälmska kaperiimperiet, därför att Ingela drev ju verksamheten vidare.
Men vad, detta tycker jag är lite märkligt, eller jag tycker det är väldigt spännande också, men var detta ett vanligt sätt att bete sig på? Att man var så här, nu har du varit en så pass duktig pirat, Lasse, så här får du fritt fram och röva åt kronan.
Det var, ja, man kan säga att det var vanligt. De flesta länder gjorde så här.
Okay.
Man la ut det här på entreprenad, och sen kan man kalla det för att vara fribytare eller för att vara kapare eller någonting sånt. Det fanns lite regler. Sen var det ju naturligtvis inte bra för
PR.
För det var inte bra PR, och det kanske inte heller var bra för någon typ av affärsmoral, eftersom handelsmännen i Göteborg lärde ju sig att om man nu skulle göra bra affärer på 1710-talet så fick man på något sätt ta rygg i de här kaperiprojekten. En person som gjorde det var till exempel Jonas Ahlström, han med potatisen, som då helt enkelt investerade pengar i det här, ett slags plundringsföretag. Och så var de ju järvare och järvare. Han hade en kapten som en gång åkte ner och knyckte postbåten på väg till England, tror jag. Så att det var, de låg i.
Ja, och får man säga.
Folkkära blev flera av de här kaptenerna, till exempel den som heter Norcross, Lasse i gatan och Ingela. Så jag vill hävda att det här är ett glasklart fall från 1700-talet när det gäller folkkära göteborgska gangsters. Denna, jag kan tänka mig, denna eldfängt, sura, muttrande figur i allongeperuk och kryckor som går och vacklar omkring där runt Stigbergstorget och är ständigt förbannad, och som sysselsätter halva stadsdelen med beställningar på kärat rep. Ja, det heter ju Barngatan eftersom det fanns en repslagarbana där.
Just det.
Och de behövde ju utrusta de här fartygen, och de behövde värva nya matroser som kunde slåss ordentligt och som kunde ha en papegoja på axeln och som kunde hålla stilen.
Det låter ju underbart.
Ja. Visst är det. Men nu lämnar vi 1700-talet,
ja,
definitivt, och går in på ett komplicerat fall där vi kanske inte lyckas få hem alla kriterierna.
Okay.
Mm. Och då tänker jag på Lasse-Maja.
Ja, Lasse-Maja.
Lasse-Maja som...
För min spontana tanke när vi snackar Lasse-Maja, det är Göteborgskriteriet, tveksamt. Mm. Eller hur resonerar du?
Ja, det är helt rätt. Alltså, Lasse-Maja var ju inte göteborgare. Man kan meddela så här i en teaterviskning att Lasse-Maja var ju alltså en en tjuv som hade som gimmick, kan man säga, att iförd kvinnokläder då näslas in i olika miljöer. Han var till och med enligt sina ganska troligen lögnaktiga memoarer förlovad flera gånger bara för att liksom hålla stilen. Och han finkades så småningom i Marstrand. Han satt alltså som fånge då i Karlstens fästning. Så han var utan tvekan folkkär, han var utan tvekan en gangster. Men han var inte göteborgare. Å andra sidan så älskade göteborgarna Lasse Maja. Så att han var så att säga...
Så han är en liten Evert Taube-figur.
Han var väldigt populär i Göteborg.
Mm.
Så därför så känner jag att det är lite grann där på ribban. Och hur populär han var kan man lätt se av det faktum att man kan nästan säga att turismen som liksom turistindustri i Marstrand på 1830-talet, den skapades för att göteborgarna ville åka och kolla på Lasse Maja.
Jaha!
De åkte dit och så kunde man...
Det är typ sånt här man inte reflekterar över. Alla åker till Marstrand, så tänker man, ja, det har de väl alltid gjort. Ja. Det är väl det som är sommar att åka till Marstrand, men nej.
Nej, när de här första ångbåtarna så var julångare som stånkade omkring. Vi har ju pratat om de här julångarna tidigare. Mm. Det här var sådana här julångare med bekymmer. Och man fick inte lägga till med dem för att de kunde plötsligt explodera till exempel. Då åkte man till Marstrand och då kunde man, på en typisk dag så kan man tänka sig att de drack ganska mycket alkohol naturligtvis. Och sedan så skulle man köpa hemslöjd som var slöjdat av någon fästningsfånge. Och då var det så att ju mer berömd den här fången var, desto mer exklusiv blev ju också hemslöjden.
Det var lite
fräckt att köpa hemslöjd.
Ingen ville liksom köpa smörkniven från den vanliga gamla äppelknyckan nere i cell 4.
Utan kunde du köpa en smörkniv av Lasse Maja, och man kan naturligtvis också tänka sig att Lasse Maja har då låtit andra fångar snida lite grejer i hans namn.
Äppelknyckan kanske fick jobben då.
Och där, så småningom där så blev det så att Lasse Maja, han stod och... Han höll hov, kan man säga, på fästningen. De kunde gå dit och titta på fångarna och han stod på en sten och berättade historier om sitt rika liv. Och alla tyckte att det var fantastiskt. Så att...
Och man tror att crime walks är någonting nytt.
Just det.
Man tänker, det är någonting som har hänt de senaste åren som har blivit populärt. Att man går runt och pratar om Lasse Maja i Göteborg. Men... Redan när han levde alltså.
Redan när han levde. Och den typen av, och man nu tycker att det är makabert med sån turism, så vill jag ändå hävda att det är ganska sympatiskt att åka till Marstrand, där faktiskt den i särklass största inkomstkällan för bygden sitter bakom lås och bom, jämfört med den andra typ av makaber turism som bedrevs, nämligen där man kunde åka till Marstrand för att titta på en avrättning.
Ja, just det.
Det var ju inte lika trivsamt.
Och man fick inte med sig någon smörkniv.
Inga smörknivar hem.
Delades ut.
Och de var förmodligen inte heller särskilt folkkära, de här gangstrarna.
Ja, men Marstrand har mycket att tacka eller förbanna Lasse Maja över om man tycker att det är för mycket turister.
Det beror lite grann på vilket
perspektiv. Men vi kan ju säga, ingen afrikana rätten som uppfanns på Marstrand utan Lasse Maja, så kan vi säga.
Utan Lasse Maja, ingen afrikana. Jag har faktiskt ätit mitt livs godaste afrikana just i Marstrand, så jag kände ett starkt styng av både eufori och vemod när du tog upp just detta. Härligt. Hur är det, ingen Singapore Sling heller i Marstrand utan afrikan, utan Lasse Maja.
Utan Lasse Maja. Nej,
det här är ju egentligen alldeles fantastiskt.
Ja,
vad fint. Nu ska vi se här. Nu blev jag så exalterad över det här med Singapore Sling att jag nästan tappade spåret här.
Nej, men Lasse Maja, ja, göteborgsk på grund av sin enorma betydelse för staden och all kärlek han fick här.
Ja, det är det ju. Och det finns ju också någonting här med folkkärheten och avståndet till tiden som är intressant. Och alltså, jag vet att du har haft lite tankespår om detta tidigare, Ina.
Ja, alltså... Frågan är ju så här, hur lång tid behöver gå för att en gangster ska bli folkkär? Det är ju inte som att folk går runt och myser åt samtida gangsters på det här sättet. Och ärligt talat så tycker jag att det kanske verkar vara en stor skillnad. Ofta vill man ju faktiskt säga att så här, nej, men det är precis likadant som förr. Men på Lasse Majas tid åkte de uppenbarligen när han fortfarande satt i fängelse och tittade på honom. Redan då tyckte de att han var ganska spexig och härlig.
Ja, det verkar de ha tyckt. Kan man tänka sig att det finns en sorts namnmagi här också? Att du å ena sidan så skapar du med hjälp av tiden ett förskonande avstånd. Alltså om man har Jag läste som extremt exempel om den norske kungen, om det nu var det Olav Haraldsson eller så. De heter ju samma sak, alla gamla norska kungar. Men det var en norsk kung på 1000-talet som hade turnerat runt i Bohuslän. Och där hade han pratat med vikingarna och sagt att antingen blir ni kristna eller också hugger huvudet av er. Och när man läser den där historien så tycker man att det är en rätt festlig historia.
Ja, men det är lite mysigt och kul.
Ja visst, han åker runt och det är vilken schysst stil här. Ja. Man får välja antingen.
Man har religiöst motiverade halshuggningar.
Religiöst motiverad halshuggning. Och det blir liksom lite skojigt när det är 1000 år sedan.
Ja.
Men,
och då hade inte han ens ett jätteskojigt namn.
Inte ens ett jätteskojigt namn.
Nej.
Men i praktiken så har han ju bedrivit exakt samma typ av verksamhet som IS.
Ja, men precis.
Och det, där har vi ju inte, det är ju inte riktigt samma praktfulla kosseriämne.
Nej.
Så någonting sker ju när det gäller avstånd i tider. Men
det gör det. Och jag funderar lite på hur långt tillbaka kan man gå. Jag tror jag har hittat exakt den punkten i historien där man tänker, ja, men det är lite för nyss eller kanske börjar omvärderas. Och då tänker jag på vad som hände ungefär för 20 år sedan med gubbligan i Göteborg som de kallas då. Mm. Och där bland annat Nisse Pistol ingår. Och gubbligan och Nisse Pistol, det är grejer som får en att dra på smilbanden. Att de så sent som 2004 sköt mot polis vid GKs vid Ullared. Det gör ju genast att man känner, nej men det här är ju liksom poliser som kanske fortfarande lever, eller ja, det var inga dödsfall då för 16 år sedan. Men jag tror att Nisse Pistol är en sån där figur som vissa skulle känna, nej, beroende på ålder och beroende på kontext, skulle känna så här, nej men det är inte något folkkärt med det där överhuvudtaget. Medan andra kanske kan tänka, men det där låter ändå härligt och gammeldags och gott. Jag vet inte riktigt. Vad tror du, Christian?
Jag tror att det är en genial spaning här. Jag brukar ju alltid gläfsa emot när du kommer med de här spaningarna. Och den här gången så tror jag att du har fullständigt rätt. Och framförallt när man överför det här, ditt raster här, nämligen till Lasse-Maja-spåret. För du säger ju så, om jag förstod det rätt, att det finns två såna här två olika faktorer som kan bidra till att liksom snabba på den här folkkärhetsprocessen. Den ena faktorn är tid, den snabbar inte på processen.
Nej.
Har du gått 1000 år så...
Så är det lugnt,
även om du heter Svensson. Men om man ska snabba på folkkärhetsprocessen så får det finnas ett skojigt namn. I det här fallet så var det Nisse Pistol och Gubbligan. Och då känner du att man redan efter 15 år
ja, men det tror jag. Man börjar få bilder över de här gamla gubbarna, gamla stötarna som har hållit på hela livet. Och det börjar kännas lite härligt.
Gamla gangsters. Och på samma sätt, då, om man nu ska överföra detta till Lasse-Maja, så är det ju så att 15 år är ju ungefär det tidsspann som man hade när han började bli en turistattraktion. Ja. Alltså, han hade åkt på stöldturnéer i Mälardalen på ganska betryggande avstånd från Göteborg.
Mm.
Och sen hade han suttit inne i 10-15 år. Det är klart att, och så hade han det här festliga namnet också. Ja. Det här.
Och kvinnokläder, alltså jag tror verkligen det kan snabba på processen ytterligare. Det är jag ganska övertygad om. En genial liten förklädnad. Mm. Folk går igång på sånt. Jag går i alla fall igång på sånt. Men sen tror jag också att om man gör ett väldigt misslyckat rån. Eller gangstra sig på ett misslyckat sätt. Då tror jag också att folk tycker att det är lite mysigare. Det var väl inte så fruktansvärt länge sedan som det var en stor liga på 10-12 personer. Säg att det var i början av 2000-talet som skulle utföra ett stort tågrån i Göteborg. Och de skulle få 30 miljoner eller något sånt där hade de räknat ut. Och alla skulle bli rika och så kom de bara över rikskuponger för 50 000 eller något i den stilen och grep senare på McDonald's när de satt och mumsade i sig de här. Och det är ju nyss, men det är ändå mysigt för det gick inget bra.
Ja, då känner man ju ett medlidande med misslyckandet.
Ja.
Som gör att även om det är fruktansvärda förbrytare så det kan inte hjälpas, men det blir liksom något rörande över det här. Det var ju för 10-15 år sedan några rymlingar från ett fängelse. Det var inte detta i Göteborg utan jag tror det var uppe vid Kumla, men där de hade förberett den här planen oerhört väl och de hade fått en karta som skulle visa dem vägen till en flyktbil. Nu var det bara det att alla de här banditerna då De hade ju inte riktigt skött sin skolgång, så de hade ju aldrig genomfört någon skolorientering. De kunde inte läsa någon karta, så de gick ju vilse förstås och hittade aldrig bilen.
Och det är exakt samma sak har hänt mig, för på skolorienteringen brukade jag antingen försöka dupera en duktig sprinter till också ta mitt kort, alternativt använda mig av det gamla örhängestricket. Nu tror jag inte att någon som lyssnar på den här podden är aktuell för skolorientering, även om det hade glatt mig oerhört.
Men jag tror att
men
alla
i så
vet
fall så
vad
kan
det
jag tipsa om örhängestricket.
Det kusliga är att även jag var sämst i orientering. På Frölunda gymnasiet så kom jag på en hedrande 157 plats av 159 elever. Och då fanns det ändå två klasser med elever som hade ganska problematiska funktionshinder.
Ja.
Och jag lyckades alltså bara besegra två av dem. Ett par av dem satt i rullstol.
Ja.
Så att jag hade...
Ja, men har vi lärt oss någonting av det vi har pratat om hittills idag, så är det att man ska ju inte räkna ut någon så även om de inte har ben.
Absolut inte. Nej. Absolut inte. Här finns det skäl... Själv fundera över mycket.
Men på 1800-talet, ja. Jag tänker att vi får inte lämna 1800-talet innan vi har kommit till belägringen i Majorna.
Ja, absolut.
Eller hur? För det här är en liten favorit hos mig. Jag har inte mycket 1800-talskunskap. Men att Wetterlind då, Karl Johan Wetterlind, belägrar en fastighet i Majorna i typ en vecka. Under medias övervakning. Folk stod naturligtvis där och tyckte det var hur festligt som helst. Det har jag ändå kommit ihåg. Och det är ju bara för att det finns en sån härlig liten detalj i den här berättelsen. Och det är att polisen inte lyckas få ut honom överhuvudtaget. Men till slut kommer in en polisman och frågar Wetterlind om det är någonting han saknar.
Ska vi innan du droppar denna magnifika punchline som jag vet att du har på gång, så kan man bara för lyssnarna parentetiskt meddela att det här är ju liksom den första hårt mediebevakade kriminella händelsen i Göteborg. Och så att man har alltså mycket journalister på plats, det är poliser, och det handlar om är alltså att en bokhållare, alltså någon som jobbar på kontor som heter Wetterlind, han har fått någon typ av psykiskt sammanbrott och han har barrikaderat sig i sitt hem med, och han har gevär som han då siktar med ut genom mot fönster, så att han är ju väldigt farlig. Jag tror också att han skjuter åtminstone vid minsta tillfälle. Och en av de här tecknarna som är på plats är tecknaren Carl Larsson.
Är det så?
Så det finns en reportageteckning från detta så kallade Gråbergsdrama, för det är ju då, berget heter ju Gråberget. Han barrikaderar sig där, poliserna förhandlar med honom, och vad händer nu? För nu får jag släppa in
det igen.
Och
det som händer är att det är en poliskonstapel som går upp och frågar Wetterlind, behöver du någonting? Och Wetterlind säger vatten och snus. Och när polismannen kommer tillbaka med snuset som Wetterlind, alltså i 7 dagar, jag hade aldrig klarat mig. Wetterlind tar emot. Då tar polisen och manövrerar ner honom och griper honom. Och därmed är dramat slut. Så det var snussuget som satte stopp. Och det kan jag... Alltså, man blir alldeles varm när man tänker på det. Jag blir så lycklig. Jag bara tänker så här, ja, på något åker man dit förr eller senare. Även om man har den perfekta planen och är den perfekta tjuven, så något är det. Och tro fan att det var snuset på Gråberget som satte... Alltså, är det den lilla ordväxlingen som Carl Larsson har målat av?
Han har egentligen målat en folkmassa, man har en polis i förgrunden. Men jag observerade faktiskt här hur du, medan du berättade om att polisen hade manövrerat ner Wetterlind, så manövrerade du liksom händelsvis upp din snusdosa på bordet här.
Ja, men inget har gjort mig så sugen på snus i hela mitt liv
som att läsa den berättelsen. Nej, men så är det naturligtvis. Jag tänkte nu att medan du då snusar upp det här inför andra halvlek, så tänkte jag ge dig den andra halvan av ledtråden här i Halledönaren.
Tack gärna.
Den första halvan av ledtråden var ju dansant göteborgare. Så var det.
Mm.
Och du har fått lyssna på ljudet.
Ja.
Den andra halvan av ledtråden är... Med god smak. Vi har alltså dansant göteborgare med god smak.
Mm. Ja, det är ju så mycket som pekar åt bakverkshållet. Men jag kan inte bli klok på vad det är för bakverk. Alltså jag ser det inte framför mig, men jag hörde, tyckte mig höra att det här var en söt sak. Att det här inte var mat. Det lät väldigt kakigt liksom. Lite biskvit kanske. Och sen så dansant göteborgare. Då tänker jag, ja men ett bakverk uppkallat efter en dansande göteborgare. Med god smak. Med god smak tror jag handlar om. Ja, jag får låta den vila lite. För jag har något på tungan. Men jag tror att jag kan få fram det.
Och sen ska ju också bakverket vara göteborgskt på något sätt.
Precis. Då. Och det är lite där det ställer till den för mig. För den enda göteborgska bakelsen jag egentligen känner till är ju lussekatter utan saffran. Och det är inte det vi pratar om här.
Nej, och vi pratar inte heller om Gustav Adolfs bakelsen.
Nej, det gör vi inte heller.
Gör vi inte.
För dansant trikåtajts förvisso. På många av de statyer jag har sett. Men dansant vet jag inte om man kallade honom sådär.
Nej, det finns inte så vitt jag vet några vittnesmål om att Gustav Adolf var dansant. Men han kunde säkert dansa. Det ingick nog i hans uppfostran.
Antagligen.
Kan jag tänka mig. Jag kan väl säga att det inte är de försök vi gjorde igår att spela in förtärandet av ett göteborgskt så kallat rundstycke. För alla heter ju rundstycken på göteborgska. Men jag kan nu berätta att det låter ingenting när man äter rundstycken.
Det gör det inte.
Det uppstår inga ljud. Utan du får ha ett lite knaprigare bakverk.
Ja, fasiken. Ja, nej, men jag tror det
hur
kan
går det, hur
komma.
Går det då för min helledönare?
Ja, går det nu? Vem är det som har skaldat de bevingade orden Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp? Själv smidde jag planerna till varje gangsterkupp. Har du några? Du var inne lite på Dagerby förut.
Jag är ju lite grann inne på Dagerby-spåret här. Jag har lite svårt att släppa det. Alltså det kan ju, jag tänker på det här göteborgska hela proggfältet. Det är svårt att frigöra sig från Nationalteatern. Mm.
Visst låter personen som säger det här lite skrytig, Christian?
Ja, det gör han. Det är inte svårt att tänka sig Totta Näslund sjunga de här raderna.
Nej.
Och han kanske inte lät så skrytig, men han hade ju en otrolig pondus när han sjöng.
Verkligen.
Så tills vidare så klamrar jag mig fast vid någon typ av kontaktyta med å ena sidan Ulf Dageby, andra sidan Totta Näslund, alternativt båda.
Ja, det är, du får låta det vara så länge.
Vi får se det. Nu går vi in i 1900-talet här.
Och äntligen!
Just det, vi är här på plats i 1900-talet. Tack och lov om. Då ska vi se här. När det gäller då den här folkligheten och de göteborgska gangstrarna så har jag ett lite knepigt fall här. Jag vet att du också har varit inne på detta. Vi kan väl lika gärna ta upp dem från början här då. Bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson.
Absolut.
Och där är det ju på det viset att varken Bildsköne Bengtsson eller tatuerade Johansson, som ju var två ganska anspråkslösa småförbrytare, de var dynamitarder som det heter, kassaskåpssprängare, och de snodde lite bilar, de åkte omkring. Och vid ett tillfälle så var det någon begåvad tidningsredaktör som hade fått av en polis det som vi journalister idag kallar för pratminus, nämligen ett citat, och då hade polisen sagt att den här Bengtsson, att han var bildskön, det kan man diskutera om
nu drar jag i nödbromsen. Den här poliskonstapeln vet inte vad han pratar om. Jag tycker det är väldigt uppenbart, och det här har jäckat mig i många år, att mellan bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson så är det självklart att det är tatuerade Johansson som har all sexapil överhuvudtaget. Och då kan man kanske tycka så här, är det så snyggt att sitta och objektifiera bildsköne Bengtsson på det här viset och säga att han inte var bildskön. Nej, kanske inte, men jag tycker så här. Om man går runt och kallar sig själv för snygge Sara och inte är snygg, då måste man faktiskt påpeka det. Tatuerade Johansson har inte fått erkännandet han förtjänar för sitt fantastiskt trevliga yttre.
Det finns en hel förening för bildskön och Bengtsson, men tatuerade Johansson har, så vitt jag vet, inte någon fanklubb idag.
Så alltid så. Så kan det gå. Alltid ska det vara så här.
Men de här är då lite problematiska för vår lista trots allt. Det var nämligen så att det var ju polisjakt över hela Sverige. Man jagade dem ett par år. Och det finns underbara, något sådana här Robin Hood-betonade inslag i den här berättelsen. Men kanske inte de här typiska Robin Hood-betonade inslagen. Robin Hood Inslaget brukar ju handla om att de här förbrytarna skänker bort saker till fattiga.
Mm, mm.
Det är ju det vanliga. Men Robin Hood bodde ju också i skogen.
Ja!
Och det gjorde ju Bildsjöne Bengtsson och tatuerade Johansson. De hade byggt en koja och det var en sån här koja som verkligen motsvarar på ett nästan löjligt sätt alla de här pojkboksklischéerna. Det var liksom ett underjordiskt rum och där hade de mattor på väggarna och de hade fåtöljer och de hade 17 band av Nordisk familjebok och de hade en radio. Och de hade det verkligen jättemysigt.
Ja. Och det här är, ska vi säga tidsmässigt, någonstans i mitten på 20-talet?
Det är i början av 30-talet.
I början av 30-talet.
Ja, de hade visserligen börjat sina förbrytarbanor men på varsitt håll och då höll de på 20-talet. Men den här jakten är i början på 30-talet. Och de har den här kojan, men kojan är alltså inte i Göteborg.
Det är den inte, men vem är det som ser till att alldagligt utseende Bengtsson och extremt heta tatuerade Johansson grips? Ja, det är ju, som så många gånger förr i historien, en jäkligt härlig, antar jag, göteborgsk servitris. Göteborgska servitriser har vi mycket att tacka för. Bland annat att hon kände igen de här på Café Pelikan som låg någonstans vid Heden.
Fantastiskt. Den här historien om servitrisen känner jag inte till.
Nej.
Det låter jätteroligt. Jag skulle just här bombastiskt utropa det här till en stor göteborgsk polissuccé.
Men ja, det var det också.
Nu förstår jag ju att... Ja. Att
finns
det
alltid en servitris
det är en
i botten.
Servitrissuccé i botten. Och... det man kan konstatera var ju, precis som du säger, att efter upplysningar från den observanta göteborgska allmänheten, bland annat var det någon som hade observerat, och det kanske var den där servitrisen, att de hade pratat om att de skulle köpa ett tält, och det frågade vad man skulle ha ett tält till under en årstid och ingen skulle tälta.
Jo. Ja, så tänkte hon väl, tatuerade Johansson, du som är så snygg, du ska väl inte behöva bo i tält, tänkte hon.
Nej,
säkert.
Nej, och du ska väl inte behöva sitta här med Bengtsson, vem vet. Så att det här var en trumf för Göteborgspolisen. Det finns fina arkivbilder där man ser hur de här konstaplarna poserar med tatuerade Johansson och Bildsjöne Bengtsson på ett sätt som ter sig lite hjärtlöst idag. De sitter med på bilden, det är lite grann som om det hade varit storviltjakt, men det är ett sätt att visa att Göteborg var bättre än Stockholms polisdistrikt. Ja. Och man kan också faktiskt lätt lugnad konstatera att justitiekanslern faktiskt kritiserade polisen för att man hade varit hänsynslös och visat lite för festliga rörliga bilder på tatuerade Johansson och Bildsjöne Bengtsson. Så att allt var väl kanske inte hjärtlöst och bryskt på 30-talet.
Men framförallt Bildsjöne Bengtsson har ju redan under sin livstid blivit lite folkkär. Det tycker jag syns på hur det finns ju otroligt mycket myter om Bildsjöne Bengtsson som inte har kunnat bekräftas överhuvudtaget, vare sig av honom själv eller av någon annan. Men det visar på något sätt, tycker jag, på människors förhoppning om att en gangster ska bara vara en kille på glid som egentligen bara vill gott. Det finns någon berättelse om att Bildsjöne Bengtsson hamnade på den kriminella banan för att han blev felaktigt anklagad för att ha snott en guldklocka av en stins på, jag vet inte vilken tågstation detta var längre. Och då var Bildsjöne Bengtsson bara 13 år, men utbrast då: om ni tar mig för tjuv så ska jag också bli det. Och att han sen också 0% bekräftat vad jag vet hängde mat på den fattiga mannens dörr och lappade skor i fattigstugan, antar jag. Den typen av historier finns ju kring Bildsjöne Bengtsson, och det tycker det är lite gulligt hur vi liksom så gärna vill ha de här gangstrarna på vår sida.
Det vill vi. Sen är det inte så att Bildsjöne Bengtsson är ett ganska bra exempel på just hur den här namnmagin snabbar på folkkärhetsprocessen.
Absolut.
Det är klart, annars hade man naturligtvis inte tyckt att han var så festlig.
Nej, precis.
Och han hade nog inte varit rubrikstoff. Det var ju inte någon särskilt spektakulär förbrytare överhuvudtaget.
Nej, det var nog ingen som... Han hade varit lika ihågkommen som tatuerade Johansson.
Men vi kan väl sätta honom inom parentes. Vi har ju lite vaga bilder av Bildsjöne Bengtsson, får vi säga här vi båda två. Då får vi urskulda oss med det faktum att han ju ändå trots allt inte riktigt är en Göteborgsbrottsling. Han råkade passera här där de nöp honom. Men all right. När det gäller 20-talet, Vilsjöne Bengtsson började sin bana på 20-talet. Men jag har ett fint exempel här. Jag tänkte att jag skulle läsa nu. För nu kommer folkkärheten slå i taket.
Åh, vad mysigt. Jag är beredd.
Du är beredd. Jag läser från Göteborgsposten den 19 januari 1928. Hos polisen kröpte emellertid fram att G köpt den av ingen mer och ingen mindre än spritsmugglaren Ernst Bremer, som själva juldagsnatten gjorde en fransysk visit i sundet vid Hörneröd. Redan före jul skrev G till Bremers fru i Fredrikshamn och beställde sprit. På avtalad tid kom också Bremer i egen hög person med sin räser. Priset för 8 dunkar var 150 kronor sedan G lyckats smuggla med sig dunkarna in till Göteborg i en av Jönsson lånad koffert. Gick den sistnämnde till ett ölcafé vid Skanstorget och träffade där av en händelse, om man får tro polisrapporten, agenten Stenqvist som uppträdde som välvillig köpare till 5 dunkar. Priset hade då stigit en smula till det avtalades om 250 kronor för partiet. Innan polisen blandade sig i affärerna hade emellertid den siste säljaren icke lyckats få ut mer 150 kronor. Detta är alltså GP 1928. Man kan konstatera att redaktionen på ett ganska hälsosamt sätt är skeptisk till polisens upplysningar. När polisagenten Stenqvist har lyckats driva upp priset på smuggelspriten. Men framförallt så är ju detta ett vittnesmål från den folkkäraste av alla gangsters, nämligen spritsmugglarkungen Ernst Bremer.
Jag kan ingenting om spritsmugglarkungen Ernst Bremer, men jag gillar honom redan. Ja. Så snacka om folkkär.
Ja, han var fantastisk och han var också lite bekant med min familj. Jag har ju mina rötter på Orust och han umgicks lite perifert med familjen. Nu var inte min familj smugglare utan sillhandlare, men det berättas historier i alla fall överallt på västkusten om Bremer, och i min familj så berättas det om hur Bremer emellanåt hade så att säga gömt sig en liten smula i familjens hus. Hur sant detta är vågar jag inte ta gift på. Men det var ju så här att på 20-talet så fanns det sådana här spritsmugglarkungar både på västkusten och på ostkusten. I Östersjön sätter spritsmugglarkungen Algot Niska, och då smugglade man estnisk sprit. Här på västkusten så hette han då Ernst Bremer. Han fick sitta i fängelse några år i slutet av 20-talet. Under andra världskriget blev han en typ av hjälte, för då han fortsatte att smuggla på olika sätt. Det verkar han ha gjort i princip i hela sitt liv. Han blev jättegammal, han blev 99 år gammal, och jag hörde någon berätta någon gång om att han till och med från ålderdomshemmet försökte administrera lite stillsam cigarettsmuggling via stenarbåtarna eller något sådant.
Var var ålderdomshemmet, vet du det?
Om det nu kan ha varit i Vegakvarteren eller så.
Jag tror Landala.
Kanske det.
Jag ser framför mig, han satt där uppe i Landala på Landala torg, ja. I de höga husen där, och satt där och smugglade cigaretter.
Jag vill betona att den var, den är hörsägen där historien, men han älskade uppenbarligen detta med smuggling, och han under andra världskriget så blev han lite av en hjälte, därför att han lyckades ta sig förbi minspärrar och sånt och smuggla in varor till England. Det uppskattade England mycket, så att han blev ju i ett slags brittiskt perspektiv under andra världskriget så var Bremer en krigshjälte.
Ja, och då fick de ju igen lite plus där efter poststölderna på 1700-talet. Så att allting jämnar ut sig i ett kosmiskt perspektiv.
Men det som gör det fascinerande med den här smugglarkungen, det är att det finns en sån matiné-äventyrsfilm betonad prägel i de här historierna. Det handlar om sprit, det handlar inte om knark. Då känns det genast lite mindre farligt.
Ja, inte så farligt.
Och det finns en romantiserad skildring av hans liv som skrevs av en författare som heter Per Enebom 1929. Den är hejdlöst romantiserad, men samtidigt så är det rätt så trovärdigt, de här liksom vardagsglimtarna från smugglarlivet då. Hur man gör. Han började rätt anspråkslöst. I början så hade Bremer då en liten norskbyggd snipa med en Lysekils motor på 8 hästkrafter. Och så hade de då alltså sprit i kannor. Då kunde det vara så att i en typisk expedition så hade man då 10-20 sådana här kannor, alltså metallkärl med sprit, och så lyfte man i land dem i Majorna, och så kunde man stuva ner dem i bagageluckan på en bil som hade väntat då på Karl Johansgatan. Och så hade man då i varje kanna 10 liter 96% i sprit. Och så kunde man sedan då distribuera det här. Sen så eskalerade det här. Tullen och polisen började naturligtvis jaga honom. Allt eftersom han tjänade mer pengar så kunde han investera i allt dyrare och allt mer komplicerad utrustning. De hade vagnar med dubbla bottnar. De använde sig
vagnar med dubbla bottnar.
De hade frälsningssoldater. De hade så kallade torpeder, det vill säga man hade en slags stålburar under båtarna som man släpade spriten i, och om tullarna närmade sig så bara kapade man linorna och så sjönk det. Så att det blev mer och mer dramatiskt. Det kunde hända att han lät en båt helt tom fly i flera timmar bara för att lura tullen och ge sig iväg någon annanstans. Så det här trappades upp, och han började också smuggla till Norge i stor skala. Så att han var då laglös. Under ett tag så var han laglös i Norge, Danmark och Sverige. Och då hade han i sitt högkvarter på internationellt vatten vid ett grund som heter Hertas flak nordväst om Skagen. Och där hade han en smugglarflotta på 17 fartyg.
Nej, det är otroligt.
Så det var i stor skala. Och det här man kan säga, det här tull- och smugglar- och spritsmugglingskriget som med tiden fick du allt mer bisarra inslag med, alltså lönndörrar, du skulle vrida en statuett ett halvt varv för att komma in till en hemlig dörr och sånt där. Det kulminerade då där han i den här kapprustningen, där ju tullen köpte snabbare och snabbare båtar och han köpte snabbare och snabbare båtar. Han lyckades då i det allmänna kaoset efter första världskriget lyckades han köpa en begagnad tysk torpedbåt. Och den tyska torpedbåten, den gjorde då 30 knop. Så han körde alltså torpedbåten rakt in i Oslofjorden. Och fullständigt synligt för tull och polis. Och levererade spriten, men hade alltså ett så snabbt fartyg att det inte gick att komma ikapp på någon. Och där på något vis, där nådde man liksom toppen i det här rustningskriget. Sen åkte han fast och så satt han i fängelse ett litet tag, och så kom han ut och så drev han sen i många år Café Wembley i Göteborg. Så han blev verkligen folkkär och han blev jättegammal. Så när det på 80-talet gjordes en film som heter Smugglarkungen, där Loffe Karlsson spelade huvudrollen och Sanne Salomonsson hade en roll, och där man delvis spelade in den omkring min familjs sjöbod i Mollösund där de sprang och försökte gömma sig. Den här filmen han bremer sig, han tyckte inte att den var något vidare bra.
Det tyckte han inte.
Han tyckte att verkligheten var bättre.
Mm. Men, och det sjuka är att det är klart att den var bättre. Ja, det är klart att verkligheten var bättre.
Det är klart att verkligheten var bättre. Och numera är han ju också fullständigt inne i stugvärmen, kan man säga. Det finns ett spritbugglarmuseum som ligger vid Kalvsund, tror jag. Och där Bremerska villan finns. Och när man pratar med...
Bremerska villan finns. Ja, ja. Ah, ja, det är så pass.
Naturligtvis.
Vad trevligt.
Och när man pratar med tullare så är det också så att det är lite grann som den här antagonismen mellan Björn Borg och McEnroe. Mm. Att när det börjar gå lite tid också så ser de det som en slags god kamp att se tillbaka på.
Bengtsson finns ju som staty utanför Solna polisstation, om jag inte minns helt fel. Så att det är ju så att efter ett tag så blir det ändå till och med hos lagmännen och poliserna att man... gangstrarna var bättre för.
Polisen behöver sina gangsters, tullarna behöver sina smugglare.
Jag tror det. En annan smugglare som inte är namngiven, men jag bara läser som en kort parentes här apropå hur mycket just kärleken till smuggling, så var det en langare som 1965 blev gripen, och då hade han 100 000 i ett bankfack. Mycket pengar på den tiden. Men hävdade ihärdigt att han naturligtvis inte smugglade sprit för pengarna utan för kärleken till smuggling. Detta var en ren hobbyverksamhet och skulle alltså inte dömas som att han hade hållit på med detta för pengarnas skull. Vilket ju naturligtvis dömdes till att alltså, de här pengarna kom från smugglingen. Men det var en fin sak att försöka med, tycker jag.
Ja, visst är det. Och även om han dömdes så tycker jag inte att hans resonemang nödvändigtvis är orimligt.
Nej.
Det kan ju vara så att han älskade att smuggla men
samtidigt bör tjäna lite pengar på det.
Och samtidigt bör ta sitt straff ändå. Det är lite grann som när journalister tror att man kan ställa sig med en kopis på torg för att se vad som händer och sen tro att polisen inte ska ingripa.
Ja.
Det är brottsligt oavsett av vilket skäl man gör det, helt enkelt.
Så är det.
Men jag har ofta varit förbluffad över det här det här märkliga samspelet mellan tullare och smugglare och mellan poliser och brottslingar just när det hunnit gå lite tid. Jag gjorde en gång en intervju med en hög funktionär i Tullverket, och då var jag lite försiktig, alltså, för jag trodde att han skulle bli upprörd om han märkte att jag for efter, ska vi säga, smugglarhistorier. På samma sätt som jag intervjuade en gång en veterinär som blev arg när jag ville ha skojiga historier från Blå Stjärnan. Han sa att det finns inga skojiga historier att göra, vi hjälper sjuka djur. Men tullarna tyckte att den här tullaren då som jag pratade med, han tyckte det var härligt att berätta skrönor om smugglare. Och då berättade han för mig en historia. Den här, jag är inte riktigt säker på om den här kvalar in som folkkär göteborgska gangsters, för det kanske snarare är tullarna som hjältar här.
Mm.
Men historien om den så kallade guldbilen, man kan säga att den slutade i Göteborg. Den började i Göteborg 1958, så kom en stor bil, en Dodge tror jag, till Göteborgs hamn. Och den tilldrog sig då omedelbart tullarnas intresse. Tullen hade då ett legendariskt gäng med tullare som kallades för Svarta gänget. Och de var helt enkelt alltid svarta. De var oljiga och smutsiga, för de var alltid nedgrävda under bilar och i kollastutrymmen och så för att hitta smuggelgods. I det här fallet så var det en väldigt känd internationell smugglare som brukade smuggla guld och diamanter, som hette Henri Senolingor.
Mm.
Och den här smugglaren, han hade då varit inblandad i ett komplicerat case där han först skulle smuggla, om det nu var 25 kilo guld eller så, jag får nästan slå upp det så jag får det helt rätt. 220 kilo guld.
220 kilo.
Det var 220 kilo guld som alltså skulle smugglas. Först skulle det smugglas till Indien. Och där blev den här smugglarkungen ovän med sina medbrottslingar. Och den indiska tullen, de hade förstått att det naturligtvis fanns, att det var något skumt med bilen. Så de skruvade ner hela bilen då naturligtvis. Mm. Och det här var en Dodge.
Och då hittade man liksom ett kvarts ton med guld.
De hittade ingenting.
De hittade ingenting.
Tullarna i Indien skruvade sönder. De ägnade alltså flera dygn åt att skruva ner den här bilen. De hittade ingenting. Och så skickade han då iväg den på nytt. Och då skickade han den på en båt till England. Och så själv tog han flyg till Paris. Och då var det ju så, för alla som var något sån där inblandade, så förstod de att här har vi en smugglarkung som håller på och skickar en bil över hela världen. Någonting vill han med bilen.
Ja.
Och det är inte så att han är på bilsemester. Det finns någonting i bilen. Så att när den då kom till London, eller till Tilbury som ju är hamnstaden där då, så skruvade de ner hela bilen igen. Alltså precis i sina minsta beståndsdelar. Och de hittar ingenting.
Ingenting.
Så att bilen är alltså då nedskruvad 2 eller 3 gånger. Alltså ner på den nivån att de alltså plockar sönder bilbatteriet.
Nej men herregud.
För att hitta guld. Och det är då bilen kommer till Göteborg.
Då kommer den till Göteborg.
Och svarta gänget.
Och inte bara till Göteborg utan till svarta ligan.
Utan till svarta gänget. Svarta gänget är alltså helt enkelt elitgruppen i Göteborgs tullskvadron, kan vi kalla det. Så att de skruvar också ner hela bilen. För fjärde gången skruvas alltså bilen ner skruv för skruv och hittar ingenting. Och ändå finns det någonstans 220 kilo guld, vet man nu med facit i hand. Och till slut är det då en i svarta gänget som tar en borr. Och så kryper han ner under rambalken, bilen. Och så knackar han. Och så hör han att det är omväxlande stumt, omväxlande ihålet. Och så borrar han. Och när han borrar så kommer det guldflagor ner. Och då hittar de 220 kilo guld inne i balken. Och den här guldsmugglaren då, Henri Senolingor, han blir så imponerad att han ber om tullarnas autografer. så att han är, och sen så såldes bilen, och skruvade ihop bilen då en fjärde gång, och så såldes bilen till korvhandlaren på Heden.
Jaha, men det här, ja, som en liten parentes.
Som en liten parentes.
Ja.
Så att det här är väl ändå, det är ju nästan så att det här var brottsbekämparna som var folkkära. Men det var ju också så att den här smugglaren, han godtog spelet.
Ja, men precis.
Utan bitterhet.
Inga konstigheter. Hit med autograferna.
Hit med autograferna, så fick han krypa in i buren i något år eller så kanske.
Det är otroligt.
Och sen var han ute igen. Så vi har väl några folkkära. Ett lite partfall som jag inte riktigt är säker på att räkna som folkkärt, men det är det så kallade Grodmansrånet i Göteborg 1965.
Jag gillar ju namnet. Ja, Grodmansrånet låter ju toppen. Associationerna kommer igång omedelbart.
Och jag kan tänka mig också att det på något vis så har namnet bidragit till att det här har blivit något som har fått fäste i traditionen. Och det ligger ju bara helt i linje med din spaning här om festliga namn. Det här rånet var spektakulärt. Det ägde rum 1965, och det var några killar som väldigt länge hade planerat ett spektakulärt rån av en bank i Gamlestan, som alltså låg nära en dag Säveån. Man skulle alltså råna banken och man skulle fly i första hand med båt, men om något gick snett med båten, vilket det fanns skäl att anta, så skulle man alltså då ha på sig dykarutrustning.
Hoppla.
Och så skulle man bara hoppa rakt ner i Säveån, så skulle man simma bort med bytet. Och de förberedde sig så väl att de till och med var på någon typ av träningsläger i Spanien, där de tränade på att dyka. Och man kan tycka att om man har råd att åka till Spanien på träningsläger så kanske man inte behöver råna en bank. Men det var en investering de tyckte var nödvändig.
Ja. Nej, men så är det. Fortbildning är viktigt inom alla yrken.
Ja, och de hade i förväg, eftersom de då hade vid rekognoseringar upptäckt att det var ganska smutsigt vatten i Säveån, så hade de spänt upp en koppartråd under vattnet som man då kunde följa, så att man skulle kunna, även utan sikt skulle man kunna ta sig fram. Skälet till att Grodmansrånet blev så känt som en nästan till folkkär händelse, det var ju att det gick alldeles galet.
Ja.
Det finns ett känt tidningsfotografi där polisen har gripit Grodmansrånare. Om tittar man närmare på bilden så ser man att de här praktiken bär bort honom. För det som inträffade var att det gick galet redan från början. När de kommer in på bankkontoret.
Har de på sig dykardräkterna?
De har på sig dykardräkter
när de kommer in på
kommer in på bankkontoret.
Ja,
i dykardräkter. Lätt förklädnad över dykardräkterna i form av lösbröst och peruker och sådär, för att möjligen lura någon.
Oj.
Men det visar sig att på detta bankkontor så har å ena sidan en av kassörerna har just återkommit från en lång FN-tjänstgöring som soldat med stor vana att hantera bråk. Och bland de väntande bankkunderna finns en, om det nu är nordisk mästare i brottning eller något sånt där. Så det är helt klart fel dag att försöka råna en bank, och i det allmänna tumultet så råkar dessutom den ena bankrånaren skjuta sig själv i benet.
Amen.
Så att det går dåligt, och sen flyr några med båt, och den här ligaledaren, han ligger sen ett par timmar i sin dykardräkt under vattnet tills han då ger upp, och det är det den här bilden föreställer, man har precis plockat upp honom. Senare, många år senare, så blev faktiskt den här ligaledaren, han blev en ganska aktiv medlem i ett riksdagsparti och syntes en del där under nytt namn. Men det är ju som sagt en helt annan historia.
Nej, men alltså, jag vet inte, den här tickar ju alla boxar. Vi är definitivt i Göteborg. Det råder det inga som helst tvivel om. Vi har ett festligt namn. Grodmansrånarna. Otroligt festligt namn. Vi har roliga dräkter. Dykdräkter är ju något av det roligaste man kan ha. Och som om det inte räckte, så som grädde på moset dönar man på ett par lösbröst. Alltså, här finns precis allting man behöver för folkkärhet. Ett misslyckande dessutom. Fantastiskt.
Ja, men vi sätter den på listan då. Jag var lite tveksam.
Nej, jag tycker att den har allt på listan att göra. Allt, verkligen.
Då sätter jag den med glädje på listan.
Ja, jag tycker den ska ha en liten stjärna faktiskt. Ja,
det här innebär inte, nu när du fjäskar så tänkte jag att då får jag ge en ledtråd till här för de här halvdönarna. Men nej, vi försöker hålla strikt på regeln här.
Okej, men då har jag en gissning. Och det enda jag har att gå på här, det är att jag...
Du gissar på halvdönare nu?
Nej, jag gissar
du
på halvdönare.
Då ska vi se.
Och det är så här resonerar jag. Jag tyckte det lät som en biskvi. Så jag tyckte det lät lite krämigt och lite frasigt. Där, och så lät det sött då. Och sen så har vi här dansant göteborgare med god smak. Och då tror ju jag att biskvin är uppkallad efter en dansant göteborgare med god smak. Den enda biskvin jag känner till, som inte är en chokladbiskvi, det är en Sara Bernard. Men jag ingen jävla aning om vem Sara Bernhard är. Skulle Sara Bernhard möjligen kunna vara en dansant göteborgare? Kanske. Eventuellt. Det skulle också kunna vara en operasångare från Lützen. Jag vet inte. Men jag gissar på Sara Bernhard.
Ja, Sara Bernhard är en raffinerad gissning. Hon var inte göteborgska. Hon var fransk skådespelerska som landade massor av stora roller i början av 1900-talet. Och jag tror att hon faktiskt satt i rullstol i slutet av sin karriär och ändå spelar
som ett litet genomgående tema.
Som ett genomgående tema, jag spelar de här bärande rollerna. Men jag kan tyvärr inte, hävda att hon var göteborgare. Jag beklagar det.
Okej, men då är vi tillbaka här. Åh gud, det är någonting frasigt och lite krämigt. Och det måste nästan vara, säg om det är rätt, är det en bakelse uppkallad efter en göteborgsdansare?
Nej.
Nej, okej, okay, jag har ingen det, jävla aning.
Jag hade varit lycklig om jag hade hittat en sådan bakelse. Nej, så är inte fallet. Ska vi möjligen avslöja svaret här nu?
Jag tycker det.
Ja, vi gör det. Nej, men det här är ju, det är alltså en dansant göteborgare med god smak. Det vi hör är alltså ljudet av en göteborgare, visserligen inte en särskilt dansant göteborgare, men en göteborgare som först öppnar förpackningen och sedan långsamt och njutningsfullt förtär en av företaget Göteborgs kex förfärdigad
Singoalla
ballerina.
Men kolla här, Singoalla, gud, inte ens där satte jag den.
Nej, så nära.
Nej, en ballerina.
En ballerina.
Vem är det som förtär den?
Det är min 10-årige son Zacharias som till sin oerhörda förvåning och glädje fick så att säga i tjänsten äta i princip ett paket ballerinakex bara för att få bra ljud. Men jag måste säga att du kämpade verkligen väl och du var ju bra nära det här med Singoallan.
Ja, jag är glad att jag tog frasigt och krämigt på ljuden där. Det är jag glad för, det tar jag med mig. Men då tänkte jag ju inte längre än biskvi alltså.
Men hur går det med min halledönare nu då?
Ja, hur går det med din halledönare? Alltså du har ju varit lite inne på Nationalteatern. Och det är väl inte så jättekonstigt. För jag menar, finns det något Göteborgsbaserat delvis band som har gjort så mycket för att få unga människor att tycka det verkar vara mysigt att leva lite utanför lagens ramar, samtidigt som bandet har fått så mycket pengar från socialförvaltningen för att förhindra att ungdomen rör sig utanför samhällets ramar? Nej, det tror jag inte. Och Nationalteatern har gjort ett bra exempel på det, är ju hela pjäsen Speedy Gonzales, där de då med titellåten Speedy Gonzales sjunger om hur trist det är att vara en person som inte bryr sig om politik utan hellre röker braj. Men jag tror för de ungdomarna som hörde den så lät det mest som ett jäkla mysigt initiativ till att röka braj. Och kolla lyssnade jag mycket på i min ungdom. Och där tänkte jag aldrig så här, här har vi ett varnande exempel för vad som händer om man tjuvar och beter sig. Utan där tänkte jag lite mer att ja, det här var väl ett ganska härligt och tufft sätt att beskriva ungdomens verklighet. Men vi är inte bland Nationalteatern.
Det är vi inte.
Och namnet har nämnts.
Vi har nämnt namnet under programmet här. Ja. Och jag utgår från att det inte är något namn som jag har nämnt. Utan att det är något
det är ett namn du har nämnt.
Ett namn som jag har nämnt. Det här var ju riktigt lurigt. Alltså det här är, det finns ingen rimlig möjlighet att det här är skrivet under något annat decennium än 70-talet tycker jag.
Ja, det finns det.
Det finns det. Dillinger och Al Capone. Skulle du kunna ge mig den här raden igen då ska vi se.
Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp. Själv smidde jag planerna till varje gangsterkupp.
Okej. Okay. Det är ju en lite ålderdomligt sätt att uttrycka sig och en lite klump ordföljd. De har hos mig har vuxit upp och det skulle nog inte dag att beskriva. Alltså det här är en rimsmed som kanske ändå inte står det främsta ledet. Fast om det skulle visa sig sen att det är Lasse Dahlqvist som ju verkligen var en rimsmed i främsta ledet så får jag väl äta upp det där. Yttrandet. Nej.
Herregud. Al Capone och Dillinger hos mig har vuxit upp.
Så själv smittade jag planerna till varje gangsterkupp.
Oh no, med min sista val.
Nej, nej, nej. Det här är ju hemskt.
Ja, jag ber så mycket om ursäkt. Jag ser, för er som inte ser Christian Wedel nu, det vill säga alla förutom jag, så kan jag säga svett, ångest. Jag har aldrig någonsin sett honom så här, må så här dåligt. Inte ens när han var tvungen att podda via Skype och försöka förstå hur det fungerade. Då svettades han. Men nu är det ymnigt. Och jag tror inte att han kommer må bättre.
Nej, jag känner att just nu så känner jag mig som ett så kallat utsatt område.
Och du kommer inte må bättre än vad du gjorde när du kom tredje sist i orienteringstävlingen på Frölunda gymnasiet när jag berättar att naturligtvis är det här Lasse Dahlqvist.
Nej.
Och naturligtvis är det låten Oh What a Big Big Boy.
Nej men det här är skandal. Och
var inte det ditt förslag att vi skulle ha med det här lite roliga elementet, att vi skulle ge varandra utmaningar?
Det var ju meningen att det skulle vara utmaningar som, det var ju meningen att jag skulle vinna.
Ja,
det var
ju
ändå det som var hela
tanken. Jag tänkte ju så här att jag tänker inte ta någon textradio, Nationalteatern eller Speedy Gonzales, för att ursäkta mig nu då för min profilering av dig. Jag tänkte, han kommer inte känna igen en rad av Kolla kolla om jag så slänger den i ansiktet på honom. Så vi börjar lite mjukt med Lasse Dahlqvist, tänkte jag.
Som han klarar. Nej, det här är förfärligt. Och milda makter, jag kommer bli bestormad med mejl från de vänliga människorna i Lasse Dahlqvist-sällskapet när jag inte bara misslyckas med tjäna en rad utan också har förtalat Lasse Dahlqvist, som jag ju beundrar högaktar så mycket. Och sen dessutom var kossör på Världens gångsidan, det gör redaktör idag. Ja, nej, det här går riktigt illa.
Men till poängställningen är ju fortfarande 0-0 mellan dig och mig. Så mycket kan ju hända i poängställningen.
Är 0-0.
Den moraliska förlusten, som man kanske inte brukar tala om så ofta som den moraliska segern, den
har jag inkasserat.
Ja, så är det.
1-0 till dig. Men om två veckor har vi ett nytt avsnitt med Halle Rönare och nya spaningar i Göteborg. Äldre och allra nyaste historia.
Hej så länge.
Tusen tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.